Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
En ny veckas avsnitt av Skidsnack, och den kommer att gå i någon form av melodisk ton hela avsnittet. Oklart varför, men kanske bara för att det är kul, man kommer in i ett helt annat flow. Jag har ju ofta tänkt att jag skulle kunna vara en sån freestyler-rappare. Det här kanske är inledningen på den karriären.
Okej. Ja, men god dag alla skidsnackslovers där ute. Det börjar lida mot sitt slut av säsongen, men inte riktigt än. Skidsnack är fortfarande up and running och jag, Sköld, sitter med min kära kollega Stenqvist här. Hur är läget?
Man börjar ju fundera. Vi har ju ofta diskuterat vad som skulle vara våran sommarsubstitut. Rullskidpodden. Har vi haft mer? Vi har haft otal förslag.
Vattenskidpodden,
Nils van der Poel-podden.
Inte riktigt sommar visserligen, men...
Nej, men jag tänker att det kanske man kan, vi kan ju börja plöja hans manifest och ja. Vi kanske ska börja träna som Nils van der Poel en sommar.
Ja, och här innan vi börjar spela in så var du lite inne på någon slags beatboxpodden.
Ja, beatboxpodden, Victor Freestyler-podden. Ja, det finns många alternativ. Men vi kan ju försöka förlänga den här säsongen medan vi tänker.
Ja.
Så vi kör någon vecka till, i alla fall. Men ja, det har varit en omtumlande vecka på många sätt.
Ja, är det för att du alldeles innan inspelning här hittade en halvätten banan i fruktkorgen på Sportbladet?
Alltså, Sportbladet måste ju ta och shapea upp sitt jävla game, det här. de har någon form av, det är någon råtta som går runt och snaskar på gott sakerna där. Här på Aftonbladet så får vi ibland under nådiga om förhållanden kan de sälja ut någon sån här skål med snacks. Det kan vara Vasa sandwich, Ops A-spons, fortfarande vad håller ni på med Vasa sandwich, helvete. Och det kan vara någon sån här frukt och bär, torkad skit, och det kan vara någon sån här bars och
inte
grejer.
Sponsrad av frukt och bär, torkad skit eller?
Nej, verkligen. Ja, men då ska det vara såna här goda gottisar på sig. Fem bästa, de gillar det. Det är mina favoriter. Men så är det också sån här bar som heter Big. Tror jag de heter. Ja, något sånt. Då kommer vi verkligen inte sponsra oss, för de där barsen smakar piss. Men nu när jag var där och skulle liksom ta vatten, då är det någon som har ätit 2-3 redan en banan och stoppat tillbaka i själva fruktskålen. Och sen kollar jag i den här snacksskålen. Då är det liksom 2 halvätna bars också.
Men
Alltså
om det är så
vansinnigt. Jag fick
om det härjar en person som de facto tar tuggor av banan och lägger tillbaka, då får vi ju säga upp oss.
Ja, men
vi kan inte jobba på en sån arbetsplats.
Nej, det kan vi inte.
Det måste ju ändå vara riven bit banan.
Riven?
Ja, men av att man har rivit av en halv banan.
Att man liksom tag i den och brytit av.
Ja, man bryter. Ja, men en banan är väl inte så hård.
Som att man står och river. Man ska liksom ha banan på gröten. Står du med så här rivjärn och liksom river din banan. Har du lagt den i frysen först då?
Nej, men nu när du sa det så lät det inte som en helt dum idé. Nej. För jag brukar liksom skeda i min banan och sen hacka den till liksom mos nästan.
Ja, nu har du det. Frys bananen först och sen rivjärn. Ja, det här kanske ska vara någon... Jag kanske borde göra någon så här... vad heter det när man gör en registered trademark. Trademark, ja. Stenqvist. Alla ni där ute som får för er att riva bananen som ni haft i frysen, ni får gott swisha 10 kronor till mig först. För den. Per gång. Ja, hur som helst. Den här bananofilen. Ja, jag kollade ju på den här bananen. Och man vet ju hur det ser ut när en banan bryts. Det är ändå ett karaktäristiskt bryt i bananen. Den bryts rakt av med lite så här.
Det är lite så här fjun.
Ja, det är lite skrövlor i. Man kan se det här mönstret framför sig. Alla som lyssnar på Skinsong har ju brutit en banan.
Mm, det skulle jag tro.
Men det här, jag tyckte det mer så ut som ett bett alltså. Jag kan inte säga att jag såg tydliga tandmärken, men det, och är det det, då har det börjat en sociopat på Sportbladet.
Ja, spännande.
Eller så är det någon från någon annans avdelning som har liksom smugit upp.
Jag brukar i och för sig gå bort, jag jobbar ju inte på sporten till, ja, i övrigt.
Nej.
Jag brukar ju smyga bort dit och stjäla bananer ibland. Ja. Men då tar jag ju hela bananen.
Ja, du tar inte 2/3. Nej, det här är ju mystiskt. Jag hoppas att någon riggar upp en kamera så vi får se vad den här vettvillingen är.
Ja. Usch och fy.
Usch. Okay. Men är det ett bryt, då kan jag väl okeja beteendet till viss del. Tycker det är fortfarande konstigt att äta 2/3 en banan samtidigt som man tar drygt hälften av 2 Biggs, för det måste ju vara samma person som gör det här.
Är du säker på det?
Ja, annars har de en sjuk snackskultur på sporten som inte jag, vill känna till och inte vill vara en del av.
Men ja, jag kan tänka att om man äter 2/3 banan orkar man en tredjedel till. Vad är poängen med att spara den?
Ja, nej. Det är någon
då är det någon sjuk ransoneringsstil man har.
Jag vet inte, hur gör man i så här, Weight Watchers, eller viktväktarna? Man räknar ju poäng och sånt.
Ja.
Är det liksom per gram banan? Det vore ju lättare om man skulle ha, det vore krångligt om man ska ha så här, om man ska väga bananen innan man äter den.
Ja.
Det borde vara poäng per banan.
Det är så mycket som spelar in där, för ibland kan ju skalet vara väldigt tjockt på en banan. Ja, så det är ju svårt att väga den på förhand. Och skal på gul banan är ju oftast mycket tjockare än skal på brun banan.
Har du tänkt på en sak? Att det här stod mig precis just nu, men det här måste vara något vetenskapligt. Någon kanske kan förklara det, någon med någon form av fysikprofessur. Mm. En färsk, eller inte mogen, alltså du vet en banan en vecka innan den är mogen.
Ja.
Eller när man köper den och tänker, men jag ska inte äta på några dagar ändå.
Lite så som alla bananer har varit på sistone, eftersom Chiquita har fuckat upp.
Aha, okej. Men
du vet väl det att alla bananer är gröna?
Nej.
För att de har ändrat något i någon besprutningsreglemente. Så att de har ju satt upp stora skyltar i butiken att alla bananer är gröna. Det kommer vara så i några veckor tills bla 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 bla. Vi ber om ursäkt. Jag köpte en klase bananer för typ 3 veckor sedan som var grön. För det fanns inga andra.
Nej.
Den är fortfarande grön. Så de har ju...
Så de ska inte mogna heller?
Jo, det var meningen. Men det händer inte. Har till och med lagt dem under en växtlampa som vi har hemma för att de ska liksom få lite extra boost. Men jag tror det är kört.
Aha, okay, men,
jag har ju köpt klase på klase banan efter det där.
Och de har mognat?
Ja.
Jaha. Men okej. Okay. Ja, och de här specialgröna obesprutade, det är alltså obesprutade bananer?
Ja, de är väl superbesprutade antar jag.
Ja, aj då.
Eller jag vet inte. Men det var något med att något skifte i något hos Chiquita gjorde att det inte fanns gula bananer.
Men det här är ju ett spännande experiment. Du får ju bara spara dem där.
Ja.
Det kan vara någon som har glömt bort sin Big Mac som de har lagt i ett skafferi. Ja. Vem som nu glömmer bort en Big Mac? Jag menar, om man köper, säg att du köper 2 Big Mac så äter du väl 2 Big Mac? Mm. Och det är inte som att du köper 3 Big Mac och sen äter 2 och sen bara, jag sparade den 3:e även. Vem har gjort så? Man köper ju exakt antalet Big Macs som man vill äta. Allt annat är helt orimligt.
Ja, det enda som kan hända är att man köper för lite.
Ja.
Och då har man ju ändå ätit upp det som finns.
Precis. Mm. Det går inte att köpa för många Big Mac.
Nej.
Så jag
det slår vi fast här och nu. Det går inte.
Det går inte. Så de som har glömt den i skafferiet att det framgår så här. Ja, men det brukar vara så här 27 år senare.
Ja.
Och så ser den exakt likadan ut.
Men vart var du på väg med den här banan?
Jo, men tänk, den här bananen kan bli din skafferi Big Mac.
Jo, men det här var det andra sidospåret.
Ja.
Innan vi ens kom in på de gröna bananerna var du på väg någonstans.
Jag bara vill säkerställa att du kommer se igenom det här.
Ja.
Eller se igenom, du kommer liksom see it through.
Jag lovar att aldrig slänga de här bananerna.
Bra, du får ju dokumentera också med så här dagens tidning. Ta en bild så här om 1 år, om 2 år.
Det är synd att jag inte började med det här för 3 veckor sedan. Ja. Jag kan ju aldrig riktigt bevisa det.
Nej, men jag såg ju dem faktiskt i lördags. Mm. Så du är i alla fall vittnen.
Ja.
Det här kommer bli en spännande. Får väl uppdatera er. Det kommer inte hänt så mycket om en vecka med Stefans gröna bananer. Men i höst.
Mm. Då kanske de har blommat ut till en svan.
What? Till, ja, en metaforisk svan. Eller en
riktig svan. En riktig svan.
Ja. Ja. Ja, det här är alltså skitsnack ni lyssnar på. Innan vi kommer in i skit. Jag måste, ja just det. Det här med bananer. Mm. Det andra, det första sidospåret. Har du tänkt på att en omogen banan, en som är liksom fortfarande så här gröngul snarare än gulbrun.
Mm.
Visst väger den mer än en mogen banan? En som man vill äta. En banan som man liksom nu vill äta upp den. Och så talet, skalet har ju på något vis blivit liksom inte lika styvt och lite tunnare på något vis.
Mm.
Och när man, om man väntar några veckor till, då har det ju en fysiskt krympt på riktigt. En sån här rutten banan har ju liksom krympt. Och de väger ju ingenting. Vart tar den här bananmassan vägen? Jag antar att det bara är det mest vatten. Men ändå.
Jag har aldrig riktigt tänkt på detta. Men det är allt talar för att vi får ta in någon form av fruktexpert.
Är det bara vatten vecka? Eller är det som liksom du vet som den här filmen, vad heter den, 21 grams?
Ja.
Att så här, när en person dör så sägs det att
själen lämnar kroppen
för att man blir väger 21 gram mindre.
Ja. Men det kanske är bananens själ som lämnar.
Kanske är det liksom när
bananens själ är procentuellt väldigt mycket tyngre då än kroppens själ.
Ja. Ja, ja, verkligen. Det är, men ja, soul food har fått en helt ny innebörd.
Vackert det här samtalet blev. hur många minuter har det gått?
Jag vet inte.
Måste vi lämna studion snart?
Men vet du vilka som äter mycket bananer, Stefan?
Nej, ingen aning.
Skidåkare?
Ja, ja, jo, det gör de faktiskt.
De älskar bananer. Det är sant. Det är helt sant.
Vilken övergång.
Ja, man har ju jobbat med radio.
Mm.
True story. Men vi ska väl börja med att tacka av... vi ska säga tack för showen.
Ja, för nu är det bekräftat till slut att Charlotte Kalla kastar in handduken och avslutar karriären. Och det var väl ett av alla 1000 alternativ som vi la fram förra veckan som inträffade. Mm. Vi helgarderade oss ganska mycket.
Ja. Men hur tolkar du att det här beskedet kommer först nu innan SM-tävlingarna i Piteå?
Alltså jag tror att för Charlotte Kalla har ju uttryckt att hon har tagit beslutet ganska sent och det har gått fram och tillbaka och det har varit ett svårt beslut att ta och så vidare. Jag tror att hon är ganska ärlig där, att hon inte riktigt har haft någon lång, alltså att hon inte har planerat det länge, att hon bara tog det lite på uppstuds. Men kände att hon får avsluta i sin hemmaklubb och knyta upp säcken på något sätt.
Ja, men det är ju liksom, det känns ändå märkligt, för att Charlotte Kalla är ju inte bara en idrottare, det är ju liksom en industri.
Ja.
Hon har ju liksom, hon kanske inte har horder av stabsmedlemmar, men hon har ju folk och hon har ju sponsorer. Hon har liksom, det är ju en hel apparat jämfört med typ resten av alla längdåkare i Sverige, bortsett från kanske Frida Karlsson då nu.
Mm.
Men ingen har en sån apparat som Charlotte Kalla. Så att det är ändå många som påverkas av det här beslutet.
Mm.
I mycket högre utsträckning än om vem annars som helst de lägger av. Så det, jag tycker det känns märkligt att det inte kom innan Falun. Men det är som du säger, att hon har väl fattat det här beslutet efter sista världscuptävlingen. Men det är svårt att förstå. Det är förstås ett extremt stort beslut för henne. Men
Ja, jag tror inte att hon egentligen kanske vill lägga av.
Nej, det kanske, det känns lite så.
Så att det är därför hon har dragit ut på det så pass länge. Så att, men hon har väl ändå känt att tiden är kommen.
Ja, det kanske är så. Det hade ju varit, man hade ju velat tacka av henne i Falun liksom.
Ja.
När det var, nu är det förstås, har vi ju sett på bilderna från Piteå att det är ju ändå en del folk ute i spåren.
Mm.
Trots att det var första tävlingarna var på onsdag förmiddag. Men där stämplade man ut, eller tog en coronadag och gick ut och hejade fram Charlotte istället. Och det kan man ju tycka är helt okej.
Ja, man får väl se till att ta en till coronadag på måndag.
Jag kan tycka att
avskedsshowen är.
Norrbottens kommun får liksom ändå införa någon form av på alla kommunanställda.
Mm.
4 timmars liksom kalla tid.
Ja, det kan man väl ändå kosta på sig.
Norrbottens kommun, säger jag.
Ja.
Piteå kommun. Förstås. Men så att alla kan bara få gå ut och hylla Charlotte.
Ja, det är väl bara att man lägger in alla lönesystemen kalla dag.
Kalla
som
dag.
Som man får checka in där.
Ja, ja, det är väl en rimlig passning som vi skickar norrut. Det går ju inte att överskatta Charlotte Kallas betydelse för svensk längdskidåkning. Men jag hörde något som någon som sammanfattade väldigt bra.
Mm.
Ska vi ta och lyssna på det?
Ja, men det kan vi väl göra.
Vad har hon betytt som dig och för dig och din skidkarriär?
Ja, hon har betytt jättemycket för mig, men också i stort liksom för damskidåkningen. Hon har ju varit liksom den som har inspirerat mig och så många andra till att verkligen, men till det vi har idag. Alltså, jag tror inte att damskidåkningen hade varit så här utan henne. Och jag mötte henne när jag var så där 10 år på någon distriktstävling hemma. Hon var så himla öppen och varm och glad då redan mot mig som var liksom ingen. Och sen den dagen var liksom min stora dröm att få vara i samma lag som henne. Och den gick upp.
Ja, nu är ni vänner. Hur är hon när du har lärt känna henne?
Nej, hon är hon delar med sig av erfarenheter. Hon är öppen, hon är så himla varm i hjärtat och ödmjuk person. Så nej, hon är den bästa lagkamrat man kan tänka sig. Mm.
Ja, ni hörde väl såklart att det var Frida Karlsson. Och ja, det var väl väl rutet får man säga.
Ja, men det var
våran kollega Jonathan Nilsson som intervjuade Frida Karlsson uppe i Piteå.
Ja, det här var efter Frida hade vunnit 10 km loppet. Jag vet inte om vi återkommer till det kanske senare, men det bara att se Frida tillbaka i någon form av form var ju fantastiskt. Men Charlotte Kalla tog bronset, var sprudlande glad. Men jag fick nästan lite så här kramer tårar.
Ja,
när jag såg den här intervjun, för att det var så fint. Det var så himla fint.
Ja, alltså jag också. Och sen när jag scrollade igenom kommentarsfältet på Kallas tack och hej inlägg på Instagram, då var kramtårarna nära hela tiden.
Ja.
Det var ju varenda skidåkare som någonsin har träffat Charlotte tackade ju henne för hennes insatser, och det var ju otroligt rörande. Det känns som att det är inget snack om saken vad hennes storhet inom längdskidåkningen. Och det var väl liksom kontentan fick ju Frida Karlsson ihop ganska bra här.
Ja, men jag menar, om man ska gå till det liksom det faktiska följderna av Charlotte Kallas karriär. Jag menar, innan Charlotte Kalla så jag menar, det vi kan gå till är ju liksom typ Ordina eller Billan Westin och sådär, men det var ju ändå liksom inte folk som var på den nivån som tävlade i svensk landslagsdräkt som Charlotte. Hon hade liksom ingenting att gå på. Hon hade ju inte riktigt vi hade ju inte sett de där framgångarna på liksom sen typ Torgny Gustafsson liksom. Mm. Och sen kommer Charlotte och bara springer sig in i världseliten och håller sig där i mer än ett decennium.
Mm.
Är ju liksom helt, och så mycket medaljer som hon har tagit och så många minnen och allt. Det är liksom svårt. Det går inte att överskatta hennes betydelse, för det är precis som Frida Karlsson är inne på. Allt vi ser idag, när vi har, okej, vi kanske inte har prickat rätt i alla mästerskap på det sätt som jag skulle önska. Vi har ju tänkt att vi ska kunna sopa hem, och det har inte blivit så, men vi har ju fortfarande väldigt många unga åkare. Men allt som vi har, att vi är Sveriges, världens bästa landslag och har varit i några års tid, det känns ju som att det är bara tack vare Charlotte Kalla.
Ja, verkligen.
Det är liksom den enskilt avgörande faktorn.
Mm.
Jag tror inte det finns någon så här några satsningar från förbundsnivå eller på distriktsnivå som kan överhuvudtaget närma sig den betydelsen som bara är Charlotte Kalla.
Nej, det är bara, man kan ju se det som bevismaterial när man ser de här gamla filmerna på Ebba Andersson 10 år som står och förklarar hur hon vill åka med Charlotte i framtiden, och när hon är med på såna här fanfotograferingar med henne. Det är väl liksom så det har varit lite rätt igenom hela damskidåkningens explosionsartade utveckling senaste decenniet.
Ja, och det här är ju liksom inget nytt. Vi har ju sett den här typen av fenomen uppstår tidigare. Björn Borg, först kommer Björn Borg, sen kommer liksom 4-5 världsettor och till på 10 år. Mm. Och liksom Davis Cup och Grand Slams överallt, och det är liksom så det där går igen, ett återkommande mönster i speciellt när det kommer till så här mindre länder som Sverige, där en person kan bli som en galjonsfigur, någon form av lyspelare som får extrema följdeffekter. Men det vi ser av Sundling och Frida och Ebba och Maja och alla de här, det är ju, man märker ju hur mycket Charlotte har betytt för dem. Alla säger ju det i alla intervjuer.
Mm.
Och det är klart, det vore ju oklädsamt att inte göra det i det här läget, men det känns ju extremt genuint när alla pratar. Vi hörde ju bara på Frida här. Mm. Som du nämner, Ebba har varit precis lika tydlig. Ja, man ser den här när 10-åriga Ebba skata fram. Alltså fan, vilken jävla talang hon var för övrigt. De där bilderna är helt sjuka. Tänkte så här, mina barn, hur länge är det innan de är 10 år? Det var dags att bara drilla. Helvete. Ja. Hur som helst. Det är helt enormt. Vi har ju liksom... Vi kanske har varit hårda mot Charlotte Kalla under de senaste 2 säsongerna. Men det är ju lite grann... Det är för att man jämför henne med Charlotte Kalla.
Mm. Ja, för det är, när man kollar på gamla klipp nu, vilket man har gjort lite de senaste dagarna, så alltså även om det är ju mästerskapstriumferna man kanske kommer ihåg mest, och när Tour de Ski genombrottet och så vidare, så det finns ju andra små guldkorn, som där du skickade ett klipp till mig när hon bara liksom kör en minitour i Ruka för
2009 tror jag det var.
Ja.
2007 eller 2009.
Ja, och det var väl senare ändå. Det var väl 5-6 år sedan, tror jag.
Eller 2019, så 2019.
Ja.
Eller 2017.
Ja, skitsamma. Något år. Något år är en bra gardering. Tror jag. Ja.
Det var något år. Nej, men jag tror det var 2019.
Ja, men när man får se en så här... En explosion som... Det är ju liksom av Kläbo-explosionsnivåer. När hon bara liksom kött ner Marit Björgen i någon form av hon har inget att ge, för Charlotte har en sån här dag när det är liksom vinna eller döden, som den är svår att se i andra skidåkare än i Charlotte Kalla.
Ja.
Man, det har inte hänt jätteofta i så här världscupsammanhang, men när det väl händer så är det ju, det är ju något form av magi att bevittna.
Ja. Det var 2017 för övrigt. Ja. Men ja, de där bilderna, ja, det blir ju liksom omedelbart ståpäls.
Mm.
För att citera Gunde. När hon liksom... För Marit Björgen är ju liksom odiskutabelt. Hon är ju på den nivån som Björgen är, har varit nu de senaste 2-3 säsongerna.
Ja, Johaug.
Johaug, alltså fullkomligt överlägsen, vinner allting. Och sen bara Charlotte Kalla rycker i någon backe och fortsätter rycka. Och, ja. Det var så när jag såg den där, jag tänkte gud, ja men det här har ju hänt. För jag kommer ihåg exakt när man sitter och, när jag satt och kollade på det där 2017, det är 5 år sedan liksom. Jag kunde se mig själv i soffan sitta och se det där, för det var så jävla mäktigt. Mäktigt dryck som man inte har sett. Och Charlotte Kalla har ju gjort sådana där. Det finns ju de här eviga minnena som är, ja men du vet, Tour de Ski och stafetten i Sochi och flera stafettbragder och mästerskap. Men hon har ju också så här 46 pallplatser i världscupen. Och ja, nej, det finns ju liksom ingen det finns ju ingen som har, vad jag kan minnas, skapat så många tv-ögonblick som jag personligen har tagit del av i en soffa.
Nej, det är ju liksom, man har ju lite växt in i hela längdskidkulturen med Charlotte Kalla. När den har blivit den här, eller det har ju alltid varit en folksport på så sätt. Men senaste, den liksom stora boomen bland liksom generationer idag är ju hon som ensam står för.
Ja men verkligen. Man kan ju dra parallellen med att hon och Vinterstudion är ju liksom det är ju precis som du säger. Hon är ju en del av Vinterstudio storheten. Som är längdskidåkningens stora intåg. Jag vet att vi har kollat på längdskidåkning i alla tider. Jag kommer ihåg att jag var ihop med någon tjej på högstadiet. Hennes pappa, han gjorde så här enorma rutnät av inför varje så här, det var det VM-lopp. Och då fick man ju sitta för hand och skriva in mellantider. Så liksom så här, om det var en 5 mil, bredden på det pappret där det skulle skriva in, för då skulle man ju ta också de typ 20 bästa, så fick man sitta själv där.
Fissappen fanns inte
nu. Nej, det fanns inga fissappen, det här är ju liksom 90-talet.
Det där lät ju i och för sig som ett bättre system än fissappen.
Mycket roligare system, ja. Vi får göra en tabell någon gång, ja. Nej, men med Vinterstudion, med myset, med liksom med samling i soffan på helgerna, och Charlotte Kalla har ju varit med hela vägen. Och så extremt folkkär idrotten som hon har varit under så lång tid. Det är också svårt att hitta jämförelser. Vi har haft många framgångsrika och bra. Vi har haft liksom Björn Borg och Ingmar Stenmark och sådär. Men ingen av dem kan ju, det är inte ens i närheten att de har varit så folkkära.
Nej, hon har ju vunnit så här, när folk har fått rösta genom tiden om Sveriges mest populära idrottare, så hon ju varit odiskutabel under så extremt många år. Det har ju på sistone kunnat vara en Zlatan, eller om det var Duplantis här det senaste året. Men hon har ju prenumererat på den där första platsen, eventuellt varit tvåa någon gång. Men det finns ju ingen som ens har varit i närheten av den totala genomslagskraft som hon har haft. Och det är ju, alltså, för hon är ju inte en liksom så här tjo och kimmig person.
Nej, men det
är,
hon är
ju ingen liksom, hon är ju ingen publikfriare, och det är ju det som är lite fantastiskt.
Men är det inte det som är hemligheten? Hon är ju liksom en sån här känslorna utanpå tröjan person. Man behöver inte kolla många sekunder på Charlotte Kalla innan hon blir intervjuad för att se exakt vad hon är för sinnesstämning.
Om det finns liksom en motsats till pokerface, så är det liksom Charlotte Kalla face.
Ja, visst. Skulle hon spela liksom poker och sitta där med ett fyrtal, hon skulle ju bara sitta och hoppa. Liksom, skulle inte kunna, du vet, som en hund som bara svansen skulle vara. Nej, men så är det, och det är det som vi har älskat med henne. Alltså de här, det finns ju ingen i Sverige som har en svartare blick.
Nej.
När, alltså, om blickar kunde döda. Visst, så här att Frida Karlsson kunde vara besviken efter något OS-lopp och sådär, men det var ju liksom ändå inte så här, det var ju inte den här, vad heter han, iskungen i sagan om, eller i Game of Thrones.
Mm.
Alltså den typen av dödsblick.
Nej.
Som är Charlotte Kalla när hon hade gjort ett dåligt lopp. Och,
alltså, nej, man har ju liksom...
Den reporten avundas man ju inte som ska behöva gå fram där och ställa en fråga.
Nej, det är ju som efter en målgång så känner man ju liksom oftast känslan av åh nej, stackars Anna Rydén här som nu ska behöva stå ut med det här mixade zonen.
Mm.
Men,
och det är just de här känslorna. För sen när det väl går bra, då är jag ju sprudlande.
Mm.
Och liksom, då vill man ju bara liksom... krama om henne och dela glädjen och man blir glad.
Ja.
Man levs ju så jäkla lätt in i hennes sinnesstämning.
Ja, och det, man måste ändå särskilja hennes blick och ilska från, vi har ju liksom sett typ Linn Svahn här senare år. Hon har ju också en väldigt, väldigt stark ilska i sig när det går dåligt.
Ja, men du vet,
men den är inte liksom samma, den här liksom själsliga inifrån.
Nej.
Bara det här liksom som att det bara finns mörk materia innanför huden.
Nej. Om man ska prata någon form av bamsespråk, Linn Svahn, hennes ögon, då kommer det ut så här små dolkar.
Ja.
Man ser, när man är bamse vill att någon ska se arg ut, så kan du liksom komma ut dolkar ur ögonen. Ja. Men Charlotte Kalla, när hon är arg, då är det bara som ett vakuum.
Ja.
Det är som Mordor.
Ja, det är lite som... att som dementorerna i Harry Potter, all glädje har dött i världen, liksom sugit ut all
det som är,
vilja att leva.
Precis så. Precis så är det.
Mm.
Och det är där man har älskat med henne. Det är därför hon har varit på den här folkkärhetsnivån som är helt ojämförbart med någon annan.
Mm.
Och förstås också för att hon har varit så himla jävla bra.
Ja.
Alltså man spelar ingen roll att Björgen vinner vecka ut och vecka in. Eller Johaug eller vem fan det nu är.
Mm.
Hon har ju mött alla de här. Och Kowalczyks och Majdicar och vilka som än har kommit och gått. När det väl har varit mästerskap, vem har stått där och vem har liksom varit högst upp på pallen gång efter gång?
Mm.
Det är Charlotte Kalla. Också något helt sinnessjukt bra på att pricka form till mästerskap. Det hjälper ju också om man ska bli extremt folkkär.
Mm.
Vad bäst när det gäller.
Ja, hon kanske har gjort liksom en sista sån i miniatyrformat nu då, när hon kör SM här och lyckades ta sig upp på pallen och liksom spöa Jonna Sundling.
På den stund så ska det ju pågå något till lopp, så vi kommer inte kunna säga om hon inte drar in fler medaljer.
Nej, vi får ta det i efterhand.
Nästa vecka, men man önskar ju bara att de ska kunna fortsätta leverera.
Mm.
Annars så tror jag att det här bronset kommer att räcka gott.
Mm.
Hennes eftermäle, alltså, bara att hon kan se ut över det här landslaget. Vi fick något mail, någon lyssnare hörde av sig och tyckte vi kunde reflektera över det landslaget som hon lämnade efter sig.
Mm.
Det var ju en diskussion tidigare i vintras om herrlandslaget och tomrummet efter Hellner och Johan Olsson.
Mm.
Att Kalle kanske inte hade liksom, som att det skulle vara hans fel att nästa generation inte kunde växla om ordentligt. Vilket är en helt absurd blaming.
Mm.
Men när Charlotte Kalla kan vända sig om och se vad hon lämnar efter sig då, jag menar, det är ju en ganska trygga steg hon kan liksom ta klivet ur landslaget.
Ja, ja, men verkligen. Det är ju, alltså, det kan ju inte Björgen och Johaug ens titta sig om och se något i närheten av samma utväxling.
Nej. För grejen var att i det här landslaget så har vi ju den som har åkt mest lopp och i mästerskap och världscuptävlingar är Ebba Andersson då.
Mm.
Som är 25.
Ja. Ålderskvinnan.
Ålderskvinnan i landslaget. Hon är kanske inte riktigt äldst i landslaget, men hon är den som har varit med längst på den här nivån.
Mm.
Eller på högst nivå.
Mm.
Men vi ser ju framför oss förstås att vi det var ju bara för en vecka sedan vi pratade om Sundling som den nya Björgen. Efter onsdagen så borde man fundera igen. Ja.
Men, jag tror att Jonna Sundling har liksom, hon har ju haft en någon form av evighetsformtopp den här säsongen. Kan den ju kanske är över nu.
Ja, nej, någon,
och det kan man väl ändå vara liksom okej med.
Ja.
Hon har ändå haft liksom den längsta formtopp som någon någonsin har haft.
Ja. Mm. Ja, men och liksom Sundling och Maja, de är väl, vad är de, 26-27 någonstans där, något år eller till. Och sen har vi Lindsvan som är knappt myndig, som sitter på avbytarbänken nu och bara, eller skadebänken, och bara kollar in. Och ja, framtiden är ju minst sagt helt sjukt jävla ljus.
Ja, och det känns som att det kommer någon varje säsong som är att räkna med också, som plockas från juniornivå.
Ja, och jag menar, vi har ju som sagt, vi har ju hur mycket världscup-erfarenhet som helst redan i laget. Jonas Sundling, Maja Dahlqvist på sprintsidan, jätte framgångsrika båda två. Ebba och Frida kanske inte har så extremt mycket världscup-segrat tillsammans, men de har några stycken och de har både OS och VM-rutin båda två, så att jag menar, det är inte som att vi är ett liksom landslag som är, och det är för ungt. Det finns ingen rutin. Det finns massor med rutiner i det här landslaget. Så det känns hur lugnt som helst.
Ja, de kommer nog klara sig ypperligt utan Charlotte. Så det är väl ändå, hur mycket man än kommer sakna henne i laget, så var det väl ett välvalt tillfälle.
Ja.
Det har ju pratats, och det tog vi väl upp förra veckan, att det var åkare som hoppades att hon skulle fortsätta och så. Men vi får väl ändå tänka att de kommer väl att klara av den här världscupscirkusen utan Charlotte där bredvid.
Verkligen. Men sen såg jag också man inom förbundet prata om hur man ska kunna liksom behålla henne i landslaget på något sätt. Och allt annat vore ju ett enormt tjänstefel.
Ja, fast å andra sidan kanske hon kommer satsa all in på sin skådespelarkarriär nu. När hon har alla vägar öppna.
Ja.
Hon har ju liksom en diger meritlista av tandkrämsreklam och julkalender och what not. Ja.
Nej, vi får väl se. Vi ska väl bara önska henne all lycka till och återigen, tack för showen.
Ja, tack för showen. Definitivt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
In other SM news, så herregud, Carl Christian.
Ja, vår frälsare och gud.
Ja, så låter det nu. Ja, vad händer med frälsaren, undrar man lite grann. Nu är han ju återigen upppiskad i brygga av åldermannen.
Ja, av åldermannen. Vi pratar givetvis om Björn Sandström.
Ja. Hur gammal är Björn Sandström, undrar man? Jag skulle inte kunna veta om han är 22 eller 28. Ingen aning.
Eller 48.
Okej, jag tror inte han är 48.
Nej. Kalle Halvarsson såklart.
Ja.
Som gick och bara dominerade totalt och sopade banan med alla i premiärloppet här på SM.
Ja. Fast han var lite seg i starten.
Ja, det var otroligt märkligt det här loppet. Jag hade inte liksom fullt fokus där, men först var han liksom evighetslångt efter och sen bara helt plötsligt långt före.
Ja.
Så det var så jag såg det här loppet.
Ja. Och sen
vann han med 45 sekunder.
Ja, men han skyllde väl själv på att han har haft en dålig uppvärmning.
Ja.
Ja, okej. Okay. Alltså Är det inte, det borde väl vara ändå så att skidåkare, visst, borde man inte ha en rutin på det där? Jag antar att man kör samma uppvärmning varje gång.
Men alla andra skidåkare har det. Jag tror inte Kalle har det.
Apropå det.
Han satt där och spelade någon form av Mario Kart i sin någon form av trailer.
Eller sen läste på de senaste nyheterna på Leksands IFs hemsida.
Ja, och sen bara, oj fan, nu börjar loppet om 10 minuter. Jag har bråttom, måste klä på mig.
Ja. Åt en 2/3 banan.
Ja.
Drog iväg.
Ja.
Men, nej. Apropå det. Ett snabbt sidospår. Det gick ju inte så vidare för Burman i Falun.
Nej, det har väl inte gått så mycket vidare för Burman överhuvudtaget.
Nej, det kan man säga. En förklaring kan vara, jag och min lilla syster, vi, på här loppet var vi högst upp i Mördarbacken.
Ja.
Och innan loppet, vem är ute på uppvärmningen och kommer åkande högst upp i Mördarbacken? Jens Burman.
Okej.
Okay. Jag bara, jag vet inte vad som är gängse uppvärmning inför ett världscuplopp. Men måste man åka upp för Mördarbacken på uppvärmningen?
Det låter dumt.
Visst gör det?
Ja. Jag är ju en sån person som hatar uppvärmning.
Ja.
Jag gör ju minsta möjliga ansträngning. För jag tänker att det är dumt att ta ut sig.
Ja. Smart.
Ja. Och det är så här jobbigt när man är stel och allt sånt där. Så det är bara, jag stretchar lite.
Det är jobbigt när man är stel. Ja, det är ju hela poängen med uppvärmning.
Jo, jag vet. Men det är skittråkigt med uppvärmning.
Ja.
Kan man inte, om det fanns ett sätt att bara ta ett piller och, som var uppvärmningen, skulle jag göra det.
Ja.
Och sen bara gå rätt.
Så jag lägger de här 5 minuterna på att jogga 1 kilometer.
Ja, nej, men det är skittråkigt. Så jag förstår Kalle Halvarsson, ska jag säga. Jag är, även om jag alltid är team Burman, så är jag team Kalle här.
Ja, du är inte team att köra upp för Mördarbacken.
Nej, gud, nej, det låter ju fullständigt vansinnigt.
Ja, det verkar inte dumt. Det kanske Burman som måste få sin taktisk lektion av Kalle, i alla fall när det kommer till uppvärmningen.
Ja. De kanske kan hitta någon form av utbyte så att de båda tar varandra till nya nivåer.
Ja. Jens, om du hör det, förklara gärna hur du tänkte.
Ja.
Jag vet inte. Men ja, herregud, Kalle Halvarsson, det är snart som att man inte har ord kvar. Vi behöver inte orda så mycket mer om honom. Vi kommer ju säkert få återkomma till det när vi ska summera hela säsongen och SM och allting.
Ja, men det som känns lite så här oroväckande är nu att nu går det så himla bra här på slutet av säsongen.
Ja.
Det är för långt till nästa säsong. Vad ska inte hinna hända under de här 8 månaderna som är kvar till nästa säsong?
Ja, jag vet inte.
Det är liksom, man skulle vilja ha en tidstudieman som följde hans minsta steg.
Alltså jag hoppas bara att Team Pichler / Van der Poel har kopplats in.
Ja.
Alltså, fucking guaranteed. Gör de det. Det är ren sopning i Planica. Han tar alla guld.
Ja.
Alla!
Tänk hur det här har växt nu. Från att jag blev utskrattad när jag gav profetien om ett guld i OS. Vart var OS? Jag har redan glömt. Peking. Till att det nu är alla guld i VM.
Ja, nej. Visst. Vad ska man säga? Vi är inte den som står och stampar på på en stenstol. Vi hänger med i tiden. Kappvändare skulle vissa säga. Vi kan bara. Jag skulle säga att vi däremot är stora människor som kan ändra oss.
Ja, det är mänskligt att fela och så vidare.
Ja, apropå mänskligt att fela. Bolsjunov på Putins propagandashow. Såg du det?
Ja, jag har sett det. Och jag vet inte vad man ska liksom summera i det hela. Han har ju inte så mycket att säga till om, kan man väl gissa. Han måste väl stå där.
Ja.
Eller tror du att han på Putins samtal skulle kunna säga nej tack, jag tror det här ser lite för dåligt ut, jag tackar nej men tack för omtanken?
Men inte, han kan väl dra en vit lögn som vem som helst, kan man inte det? Nej, men min
hamster har fått lunginflammation och måste till veterinären. Och...
Ja.
En raccoon.
Jag vet inte, men något ryskt. Vad som helst ryskt kan hänt. En lastbil blåste av E4 här utanför och blåste in i huset, så nu har jag ingen veranda, jag måste laga den. Han har sett vad crazy stuff som händer i Ryssland på deras vägar. I alla fall, jag vet inte, är det en förmildrande omständighet? Det här får man ju liksom, om man vill vara väldigt välvillig, och det vill vi ju alltid.
Nåja, men ibland.
Nåja. Han hade inget säta på sig.
Nej.
Kollar man på bilderna, det var förutom Bolshunov, det var Yevgeni Rylov simning, Dina och Arina Averina gymnastik, någon Listinova, ja det var någon gymnaster eller konståkerskor och någon simmare som uppmärksammades under den här Putins väldigt märkliga, det var som någon liksom Trump show.
Något så här konvent.
Ja. Alltså extremt influerat av ett Trump-konvent. Ja. Eller event eller vad man nu säger. Och de står ju så här uppradade och de har ryska kläder på sig. Och alla de andra idrotten har liksom något jävla zäta påklistrat på bröstet.
Ja, det här zätat är ju, nu minns jag inte exakt vad det står för, men det är en form av krigsemblem.
Ja, det är något som står för något... Det kännetecknas i alla fall med militärinsatsen, för det är från något ord som kopplas till det här. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är, men det har blivit som en symbol. Man har ju sett bilder på hur ryska skolungdomar ställer upp i Z-formationer, och på bilder från Ukraina så ser man Z-målat på väldigt mycket ryska fordon. Så det har blivit som liksom deras svastika. Ungefär. För det går inte att säga på något annat sätt om vad som pågår i den här olagliga och sinnessjuka invasionen och massmordet av ukrainare som pågår. Bolshunov har inget säta på sin jacka. Slump eller statement? Jag vet inte. Vi får väl ändå säga att vi säger att det är ett statement.
Man skulle ju vilja hoppas att det är ett statement. Men det kan ju också vara att han tog fel jacka i logen eller något.
Kanske.
Jag har liksom så svårt att tro att han skulle göra ett sånt statement. Hederskapten Bolshunov eller vad han nu är.
Ja, jo, visst. Alla det ska ju sägas att fan, alla ryska längdåkare och toppidrottare överlag har ju liksom tentaklers inne i armén, för de blir ju liksom utnämnda till kaptener och officerare hit och dit. Många kanske till och med är aktiva sådana, det vet jag inte, men det är i och för sig inte helt ovanligt även i Sverige att längdskidåkning och skidskytte framförallt är ju sporter där militären har egna lag och sånt. Men ja, nej, jag vet inte. Kalle Halvarsson rasade lite grann i alla fall. Han tyckte det var riktigt dåligt. Jag förstår inte hur de tänker. Han undrar om han är dit tvingad. Och det ska vi säga att det, så kan det ju mycket möjligtvis vara.
Ja.
De kanske inte har... Det är ju helt omöjligt att ställa sig in i situationen som de genomlider just nu. Speciellt med tanke på att det verkar ju vara på alla möjliga nivåer. Det är liksom... topptjänstemän och fan utrikesministrar som inte har synts på 2 veckor som kan vara typ utrensade, toppgeneraler som är borta och en bindgalen diktator som det här är ju inte public service så nu kan vi i alla fall säga, hörde du klippet på Sveriges Radio bara för några dagar sedan om en kvinna som inte kunde. Det var någon lyssnare som ringde in och sa, ja, han är ju en galen diktator som har invaderat Ukraina. Och programledaren kände sig så här, Sveriges Radio tvingad att kliva in och säga, ja, nu är inte Putin här och kunna försvara sig. Bara, ja.
Men jag tycker det, det är ett gulligt så här, moment på något sätt i public service. Att
ja, alltså,
måste,
jag
vara så.
Jag älskar det inspelet. Ja. Big up for programledaren. Mm. Säkra för det osäkra.
Mm.
Men vi är ju inte public
service. Det hade varit imponerande om de hade fått med Putin och kommentera det.
Ja. Vi är inte public service. Nej. Var inte det med på bingobrickan? För de som spelar bingo den här veckan kan i alla fall bocka av den.
Ja, ja det kanske det var. Jag minns inte.
Nej, inte helt tunnare. Men så vi kan i alla fall säga att han är en bindgalen diktator utan att du ja. Behöver säga att nu är inte Putin här och kunna försvara sig. Men som sagt, det är svårt att föreställa sig vad de har för tvång.
Ja, men man kan väl säga att man, det känns ju inte helt så här, lätt att vara den personen som gör ett statement i det där samhället. Så det, jag vet inte om jag tror att Bolsjunov är den personen.
Nej, man kommer ju snabbt bli persona non grata. Det är bara kolla på en tv-journalisten som av någon anledning lyckades undkomma 15 år i fängelse och bara fick någon böter istället.
Ja, det var väl bara för att de ville visa upp någon slags titta, vi är inte så hemska som ja. Alla utmålar oss för att vara.
Ja,
och sen
visst.
Skickade de in liksom 25 andra journalister på straffarbete istället som ja. Kompensation.
Ja, men samtidigt så liksom sätter de in den enda, den mest uppmärksammade oppositionskritiken eller ledaren i på ett liksom så här hittar på straff i fängelse. Vem försöker de imponera på?
Ja, de lurar ju ingen. Eller jo, de lurar ju vissa, det gör de ju.
Ja, det gör de ju ja. Faktiskt. De lurar vissa. Ja, ja. Det om det. Krig är bajs.
Krig är bajs, väl rutet. Jaha, men då var det väl återigen dags att byta sport som vi gör ibland. Och vi talar inte om beatboxing eller vattenskidor.
Men.
Utan skidskytte. Vi har tagit en annan världscup i mål. Och ja, det var väl på det stora hela en ganska fin säsong. Vi hamnade på pallen på både dam- och här sidan. Elvira Öberg tog en andra plats och Sebben en tredje, va? Blev det till slut.
Exakt, vi var inne redan på i inledningen av den här säsongen när Elvira började rada upp framskjutna placeringar. Jag tror vi liksom förutspådde att det här kan vara sista säsongen som Hanna Öberg har chansen att komma före Elvira Öberg i totala världscupen. Mm. Ens vinnare i totala världscupen. Ja, det behövde inte ens gå en säsong innan vi skulle bli bevisade.
Nej, Hanna Öberg känns som att hon är för evigt förpassad till att bli fyra i världscupen också.
Ja.
Så jag vet inte om hon någonsin har en chans att ta sig upp dit. Men nej, men det får ju sägas ha gått extremt fort innan Elvira Öberg var så etablerad som hon blev. Och ja, det är ju spännande inför nästa säsong. Nu tror ju inte jag att det här kommer hända, men Röjseland och Eckhoff har ju annonserat att de kanske inte fortsätter. Men det tror jag att de kommer göra.
Det tror vi väl absolut alla att de kommer göra. Röjseland är 31. Hon är född 90, så hon är inte direkt lastgammal. Tiril Eckhoff är också, hon är också född 90, också 31. Och så det är klart att de kommer väl bestämma sig att köra för över nästa OS, tänker jag.
Ja, och sen det är ju liksom inte riktigt samma sak i skidskytte som i längd, för där är det ju också bara någon som helt plötsligt får en liksom, nytändning och en bra säsong. Jag menar, nästa år kanske vi ser Virer vara liksom världsdominant igen, eller någon så här, ja, vem fan som helst liksom.
Vem som helst? Stina Nilsson?
Stina Nilsson kanske. Stina Nilsson som avslutade, eller inte avslutade, men hon gjorde ju en... Jo, det var sista loppet när hon gled i mål sist i massstarten.
Ja.
Till publikens jubel och show.
Sist av 60 pers.
Ja, det är bara 30 i massstarten.
Förlåt, just det.
Så hon, ja, hon fick åka massstarten. Hon har ju inte gjort så himla många massstarter. Men hon får väl ändå sägas ha haft en bra säsong bakom sig.
Ja, det är absolut, herregud, över förväntan. Sen, ja, det här med OS, jag tycker fortfarande det var ett oundvikligt scenario som utspelade sig. Vissa skulle inte hålla med. Hon fick inga lopp. Jag har svårt att se att någon uttagning var fel förutom petningen av Mona Brorsson. Men där är vi redan avhandlat. Mm. Poängen med Elvira Öberg och jämfört med Eko och Röjsland. Elvira är född 99.
Mm.
Hon är 23 år. Redan så himla jävla bra.
Ja. Är det lite så att systrarna Öberg, det är lite som med systrarna Williams, att Hanna Öberg var bara som en liksom Venus prolog.
Ja.
Och så kommer Elvira som Serena följet här.
Vilken otrolig liknelse, Stefan. Bra.
Visst var den bra?
Den var jättebra.
Ja.
Exakt så är det.
Mm.
Venus liksom kommer in, dominerar, jättebra, och sen kommer lilla syran som bara pang visar sig vara liksom Venus i kvadrat.
Mm.
Precis så känns det ju med Elvira Öberg, och hennes höjd känns ju som att vi inte riktigt vet var den ligger. Alltså vi vet inte hur bra hon kan bli. Vi vet att hon kan vinna i princip allting. Hon kan skjuta bra och hon kan åka bäst av alla.
Ja, och hon kan bli tvåa i totala världskuppen trots att hon gör rätt många rätt usla lopp, ja, under en säsong.
Precis, och allt i den här sporten handlar ju om att höja lägsta nivån. Kolla på Röjseland, det var ju nog helt sinnessjukt. Hon har inte varit sämre än 12.
Nej, det är ju sinnessjukt.
Och det var liksom första loppet i Östersund som hon var 12.
Mm.
Inte sämre än 12 på en hel säsong. Det är liksom mindblowing. Och det är klart, då kan man ju så här peka på Johaug och säga att ja, men hon är inte sämre än typ 2 på en hel säsong. Eller vad du kan tänkas vara. Men det är ju en helt annan sport. Det finns ju det här, jag menar, skyttemomentet gör ju att du kan slarva bort en tävling genom ett dåligt skytte i en massstart, så då kan du vara borta från topp 30. Puff.
Mm.
I synnerhet om du kanske är en inte lika bra åkare som Röjsland, men även en sån åkare som Röjsland. Det är så många tävlingar, så många skytten där hon kan ha skjutit bort chanserna för dagen. Men hon är inte sämre än 12 under en hel säsong. Det är liksom svårt att få in i hjärnan.
Mm.
Att man kan vara så pass jävla jämn. Jag har inte kollat Elviras sämsta resultat den här säsongen, men
jag tänkte säga att det är nästan tresiffrigt. det är ju inte riktigt möjligt då, men det har varit långt ner.
Men, alltså i skidskytt kan det vara möjligt. Kanske inte på damloppen, kanske jag inte har sett det, men 100 åkare på ett herrlopp har man ju sett den här säsongen.
Mm.
De är, jag vet inte hur mycket folk de kan få plats med, men det är ju helt otroligt.
Mm.
Också tjusningen med den här sporten. Med fler åkare, fler länder, större spridning av nationer på pallplatser. Visst, det är bara svenskt och norskt i världstoppen ändå, förutom på här sidan där det är en massa franskt. Men nej, jämnheten är väl det som Elvira ska hemma fila på.
Ja.
Vi liksom inte får de här plumpskytterna som hon kan få ibland. Och där har hon ju alla möjligheter att bli bättre. Man hade ju önskat att Hanna kunde ha filat bort det där mer.
Mm.
Ett av hennes stora problem som jag ser det är ju att hon är för ojämn. Det blir för många platta fall. Hon kan ju också vara snabbast i världen. Hon kan också skjuta 2 snabba nollor och vinna en sprint. Hon kan hålla ihop det jättebra och komma på pallen, men inte blivit den här jämna åkaren som man behöver vara för att utmana om att vinna totala världscupen. Känns det som att Elvira, ja, hon kan snart vara där. Det ser vi, hon är ju 2 i totalen.
Ja, det är ju otroligt imponerande. Och jag menar, nu är hon ju så etablerad där, så nu, det är ju bara det här att psyket går ju ändå ofta uppåt ganska stadigt med åldern i skidskytte. Så om man kan hålla en sån jämnhet, så den kan ju bara bli bättre, så att säga.
Ja, ja, men hon berättade ju själv under säsongen hur hon liksom så här kunde, hon hade blivit så säker inför sista stå att hon kunde komma in där och bara känna, ja okej, men jag kommer ju skjuta fullt, så hur, ja, det blir mest intressant att se hur de andra gör.
Mm.
Bara ha den.
Mm.
Det är liksom, det är ju sånt de här färre personerna, det är det enda de tjatar om.
Mm.
Att det är den liksom mentaliteten man vill jobba upp.
Mm.
För har man den, då är man ju i princip oövervinnlig.
Ja.
Eftersom det är så jävla mycket psykiskt.
Ja.
Och att hon uttrycker det så, och att hon känner så, det, då är ju extremt mycket vunnet.
Mm.
Att hon liksom har en sån genuin känsla.
Ja, så hon har den känslan. Hon har fått en massa OS-medaljer. Hon har vunnit världskupplopp. Hon blev tvåa i totala världskuppen. Det kan ju bara liksom göra den känslan ännu tydligare inför kommande säsonger. Jag är jättemycket yngre än alla andra.
Precis. Jag menar, precis. Så, som skidåkare kommer hon inte vara rent... liksom statistiskt, eller vad man säger, liksom, hon ska ju inte vara på sin högsta nivå förrän som 5-6 år.
Nej.
Hon ska bara fortsätta kunna bli bättre. Hon ska lägga hundratals träningstimmar varje sommar och år på det här och bara bli ännu bättre. Och sen ja, sen hade hon ju kunnat vunnit en delcup också.
Mm. Det här var intressant, tycker jag.
Ja.
Ni har säkert läst om det här och följt det. Men hon blev ju snuvad på massstartskuppen med 0,4 sekunder av Linn Persson, som spurtade kapp henne och tog fjärde platsen. Hade Elvira blivit fyra hade hon vunnit massstartskuppen. Vad betyder då detta? Ja, det är ju något i protokollet.
Det är en sån där glob.
En sån där glob. Den är inte så snygg, så jag vet inte. Nej. Vill man ha en sån glob? Det är också...
Man vill nog det.
Ja, det vill man väl. Men det är också 100 000 spänn ungefär.
Alltså. För mig.
Som de där 0,4 sekunderna.
Lägg av.
Ja.
Ja, men vad tror du? Vad tror du svider mest? 100 000 eller en glob?
Alltså, med tanke, om man kollar på Elvira Öbergs inkomst det här året, så är det väl som att 100 000 kan hon väl ha eller mista.
Ja.
Så, det är väl Globen.
Det är nog Globen, det tror jag också.
Men det finns ju två intressanta frågeställningar här. Vad gjorde Linn Persson rätt här? Eller liksom, visste hon om det här, tror du?
Ja, alltså det visste hon om, för att hon sa ju i intervju själv efteråt att ja, jag tänkte faktiskt på det där på upploppet. Ja. Undrar om det är så här. Men så tänkte jag också att nej, men så kan jag ju inte tänka, ungefär. Mm.
Ja.
Så resonerar hon. ja, alltså man vill ju vara lite cynisk och tänka att ja, men, kunde hon inte bara fråga till Elvira... Elvira, 50 000 så lägger jag mig.
Ja.
Men jag tror inte Elvira hade velat vunnit så ändå.
Nej. Och Elvira hade väl tänkt att jag kan nog vinna det här.
Ja, så. Precis. Jag kan behålla alla. Det är som i den här hotell... vad heter den? Det här där man ska ge varandra kameler.
Villa Medusa.
Eller det kanske inte är det. Men det är någon form av dokusåpa där man skulle vänta så länge som möjligt med, och sen om man stod kvar, det var ett par som var kvar på slutet, och sen om de inte gav varandra en kamel, okay, jag minns inte exakt här, så skulle man få dela på 1,5 miljon. Men om man bara...
Ja, du pratar om Paradise Hotel här.
Ja, Paradise Hotel, så kunde man få 1 miljon. Om man delar på 1 miljon så kunde man få 0,5 miljon om man...
Ja, jag tror det är så att man kan ta allt själv, eller så kan man dela på det.
Ja, men inte allt själv. Man får en större del själv.
Ja,
ja, just det. Ja. Precis.
Tänk att du har suttit och kollat på Paradise Hotel. Det trodde jag inte om dig.
Ja, men jag trodde ju att det var Villa Medusa och att det var kameler.
Så. Villa Medusa gick ju för sig 20 år sedan. Typ. Okay. Så du är ju inte helt med, men...
Nej, men okej. Jag vet inte vad jag är på väg med den liknelsen riktigt.
Nej, inte jag heller. Men hur som helst, om vi så här, ponera att Linn visste om det här.
Ja.
Tycker du att hon gjorde rätt som spurtade förbi Elvira Öberg? Du brukar ju vara liksom en vurmare av liksom så här lagkörning och taktik.
Ja, visst. Men ja, samtidigt inte. Alltså det är ju... Nej, men jag tänker mest så här, jag tror inte att Elvira hade velat att... Nej, det tror jag inte. Jag tror inte hon hade velat att Linn skulle liksom bara skita i. Och Linn, kör ju också för världscuppoäng och prispengar. Det kanske inte var 100 000, men att komma fyra eller femma, det skiljer säkert, jag har ingen aning, men det skiljer säkert 10 000 spänn på en sån sak, på världscuplopp. Så det är också pengar det handlar om. För hennes del. Nu tror jag inte att hon spurtar förbi Elvira av någon form av pengasyfte. Men jag tror att om det inte ligger i varje sån där toppidrotts person att alltid vilja vinna eller vinna en spurt, då har man ju hamnat i fel sammanhang. Så det där ska ju vara en instinkt som inte ska gå och slå av.
Ja. Elvira hade ju i alla fall inte koll på det här.
Nej.
För hon blev ju upplyst om situationen av SVT:s reporter, ja, Lotta Fahlberg där, och sen försvann hon ur bild.
Man hörde typ ett fan. Och sen bara sjunker ner. Eller det måste man också älska med Elvira Öberg. När hon har bommat, så kan man kan ju höra ett fan. När hon skriker och svär efter att hon har bommat ett skott. Underbart.
Ja.
Sånt där ska man ju.
Det är tur att inte du är skidskytt.
Det hade du fått censurera.
Ja.
Explicit. Hade du fått liksom, vi ber om ursäkt till yngre, våra yngre tittare. Det är ingenting som, speciellt om det hade sänds på SVT.
Ja.
Nu är, inte, herregud. Nu är inte Putin här att kunna försvara sig.
Det finns andra ordval än fan.
Ja. Nu är inte Björn Ferry här att kunna försvara den här hat-tiraden från Viktor Stenqvist ute på Skyttevallen. Som jag bara råkar slänga ur mig.
Ja.
Nej.
Men just det, det finns en annan intressant. Det är bara jag som har tänkt på det här kanske. Men finns det någon som överhuvudtaget bryr sig om de här sidokupperna? Alltså den totala världskuppen bryr man ju sig om.
Mm.
Men distanskuppen och sprintkuppen och masstartskuppen och allt det här böset.
Ja, men det är väl de som vinner dem.
Jo, de, ja, men det är liksom...
I övrigt så, nej, det finns det väl inte. Jag vet inte, å andra sidan, här satt vi och pratade om sprintkuppen, jag vet inte hur många gånger.
Jo, men okej, sprintkuppen.
Alltså den, i längdskidåkning.
Ja, det är väl typ den enda som har något värde, för det är ju lite som en separat sport på något sätt.
Så distanskuppen har inget värde?
Nej, det tycker jag inte.
För det är alltid samma person som vinner distanskuppen som vinner totala världskuppen.
Ja, typ så.
Ja.
Men i skidskyttet är ju alla kupper typ lite samma sak. Det är ju inte som att det är bara några åkare som kör det ena och det andra.
Nej.
Det är ju liksom så här, ja, vinna distanskuppen och sprintkuppen. Det är ju lite som de här löjliga kupperna i Tour de Ski, som är liksom poängkuppen och varmchokladkuppen och allt sånt där som man inte har någon aning om vad det är.
Nej.
Kanske det kommer i bild.
Nej, och det är mycket så här tröstpris. Det är, ja, men i det här Ski Classics, då har de ju, de har röda tröjor, de har gula tröjor, de har schackrutiga tröjor, de har gredelina tröjor, de har rödrosrandiga tröjor och de har, ja.
Ja, gud, tröjorna. Börja inte ens med tröjorna.
Ungdomströjor och bergspriströjor och spurttröjor och jag vet inte.
Ja, men det här med att bara, ja, nu åker ju Röjseland här i den röda tröjan, och då får Virer åka i den blåa tröjan, för hon skulle ju egentligen ha den gula tröjan, fast då var ju den upptagen, så då fick nummer tre ta den tröjan istället.
Ja.
Så de säger ju ingenting, de här jävla tröjorna.
Nej. Skrota alla jävla tröjor.
Ja, ha på sin höjd ledartröjan. Det räcker.
Ja.
Det behövs inga andra.
Nu vann ju Elvira i sig ungdomströjan här. Och ja, ungdomskuppen.
Ja.
Får den vara kvar då?
Alltså, nej. Alltså, för då blir det ju så här. Om hon leder världskuppen ska hon ha en annan tröja. Så då kommer tvåan i ungdomströjan ha på sig den.
Ja, just det. Så vann vi Oporma? För vann han någon form av ungdomskuppen?
Ja, ingen aning. Du hör ju hur intresserad jag är av de här sidokupperna.
Ja. Lägg ner skiten, vill du.
Ja, faktiskt. Det är lite som inte någon ny spaning här, men lägg ner U23 VM också.
Ja.
Det är ju liksom som att vinna någon form av avdankad pissturnering.
Ja. Oj, oj. Hårda ord.
Ja, men det är ju bara de som inte får åka i det riktiga som åker till U23 VM.
Mm. Visst.
Alltså det finns ju annat att vinna samtidigt,
ja,
som de inte är tillräckligt bra för.
Ja, det här har vi sagt 100 gånger.
Ja.
Lägg ner hela jävla U23-pisset. Jag kan inte göra annat än att backa upp dig på det här. Alla tröjor kan försvinna bort.
Ja.
Det här är bara för att kommentatorerna ska ha någonting att prata och räkna om.
Ja.
Liksom så här, ja, om hon slår den här med si och så mycket så kan det bli, kan hon komma trea i distanskuppen.
Ja. Det här är liksom första gången jag tyckte har varit intressant med en sån här sidokupp. Det var ju för att Lin Persson spurtade förbi Elvira.
Nej, men det är bra. Lin Persson vill fortsätta se till att det är ytterst dålig och konstig stämning i svenska skidlandslaget. Sånt kan vi bara supporta.
Ja.
Se fram emot en ny hatisk säsong.
Ja, Lin och Elvira är ju inte riktigt med i den här...
Det blir väl bra om de kan börja liksom en egen parallell hatkamp.
Ja. Kan dra med Seb och Stina där också. Ja. På något hörn.
Och det är kul. Sebbe har ju sin han går ju sin match mot ryssarna och doping och sådär. Men jag såg att han skulle även få kommentera att Bolsjunov stod i den här propagandamaskinen.
Ja.
Och var med på den här jippot. Sebbe, det är inte ens hans sport.
Nej.
Varför ska han behöva stå och kommentera om Bolsjunov står, alltså det är bara för att jaha, nu har vi lite någon, kan vi skaka upp lite kritik mot Ryssland, vem kan vara arg, vem kan rasa, ja, Sebastian Samuelsson.
Ja, nej, men det är ju tacksamt att ha någon som rasar,
ja,
mot saker.
Jag tycker det är jättekul att han fortsätter rasa. Fortsätt rasa, Sebbe.
Ja.
Men glöm inte att ladda ner Van der Poels träningsschema, för nu vill vi fan se en han skulle ju vara med och slåss om totalen han också. Och det var han väl inte riktigt hela vägen in i kaklet. Det var ju i och för sig ingen. Det blev ju liksom en liten one man show till slut. Ja, fan, nästa år kanske.
Ja, ja, då är det Sebbes år, det tror jag. Ja, jag var på väg nu att puffa för i studiecirkeln. Men jag insåg att den har vi avslutat redan.
Du tänkte säga, nu är det dags för det här.
Mm.
Det hade man ju velat höra.
Ja.
Kan du inte dra en sån nästa vecka, Stefan?
Jo, absolut. För det stora glädjebeskedet vi har till er där ute, för jag vet att vi skulle ha fått en massa hat annars, är att vi kommer tillbaka ännu en vecka.
Ja.
Men
hurra!
Hurra! Men då är det faktiskt så att det är säsongsavslutning, så ni kan redan nu börja liksom förbereda er mentalt för detta och vad ni ska göra med era liv.
Du leker med lyssnarnas känslor. Först en kollektiv suck av lättnad som hördes i stugorna.
Ja.
Och sen detta dråpslag till besked.
Ja, men det hade ju inte varit helt givet, för det är ju inte mycket kvar av den här säsongen.
Nej.
Men vi måste ju se när Charlotte Kalla går i mål och får ta på sig en tiara eller något.
Ja, just det. Frida sa att de skulle koka ihop någonting. Ja, vi får se vad det blir. Jag hoppas det.
Alla tar ledigt på måndag nu och kollektivt bevittnar detta.
Ska vi åka upp till Piteå, Stefan?
Ja, men absolut.
Ja. Okej. Okay. Ja, det här. Ni har hört det här löftet i eten, damer och herrar. Vi får väl se.
Ja, det kommer bli episk säsongsavslutning nästa vecka. Då kommer det hända så mycket kul. Ni kommer bland annat få ta del av våran hypade granskning.
Åh, äntligen.
Ja, som Victor sitter med dag ut och dag in.
Ja, jag sliter mitt hår, räknar. Det är liksom rullor på rullor på rullor.
Mm.
Det är lite av det här gamla rutmönsterschemat som jag pratade om tidigare, där man skulle liksom följa mellantiden. Det är lite av den nivån.
Ja.
Det dras streck och det förs i protokoller och kolumner och diagram.
Ja, och det kommer även att utses vinnare i fantasyligan.
Ja.
Den som jag har skitit fullständigt i själv i år. Så mig kommer ni slå, de flesta av er.
Det tror jag. Jag flekar ju lite sista veckorna, men det är svårt att hålla hela vägen in i kaklet.
Ja.
Det är ju ingen del att säga till dig som inte höll två veckor, men... Ja.
Jag tror att ni kan så här, sista minuten dopa er genom att byta till ett jävligt bra lagnamn. Jag tror man kan göra det även så här, nu när det är slut.
Ja, det kan man.
Så kan man vinna liksom, hederspris för bästa lagnamn.
In och kika på det. Annars, ta hand om er. Kontakta oss på skitsnack@aftonbladet.se eller på våra sociala medier.
Ja, så hörs vi igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.